Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Johan, hur känns det idag?
Alltid lika bra.
Det är dags att spela in ett nytt podcastavsnitt.
Vad kul det är, va?
Ja, det är hur roligt som helst. Där vi träffar massor med intressanta entreprenörer.
Och den här gången är det en spännande människa.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När det gäller deras affärsidéer och deras energi och deras engagemang. Jag heter Kristoffer Sköttqvist.
Jag heter Johan Stolf Nordstein.
Hjärtligt välkomna till våran podcast. Och idag har vi med oss en tjej som heter Caroline Hanna i studion.
Vem är det, Johan? Gammal god vän till mig, full av underbar energi. Det blir skitspännande att höra vad hon håller på med.
Så du har känt henne länge, eller?
20, 25 år. Liksom. Ja, någonstans början på 90-talet.
Vad kul. Alltså från the crazy glada dagarna i IT, eller?
Universitetet, ja, när vi startade i Kåne, lite mer innan det, på universitetet så här liksom.
Innan du startade i Kåne?
Ja, jag tror det. Mm.
Varmt välkommen till studion, Caroline Hanna.
Tack, jättekul att vara här.
Berätta lite grann, innan vi borrar oss in i ditt entreprenörskap och din affärsidé. Vem är du?
Jag heter Caroline Hanna och är i mina bästa år, det är alla kvinnor alltid. Och har nu hittat ett fantastiskt spännande startup-projekt som jag känner att det här är tillbaks till min läst. För jag har gjort den här resan några gånger. Men känner att man blir aldrig för gammal för.
Nu hör jag att du börjar snacka affärsidé direkt här. Men berätta nu, vem är du som person?
Sådär? Ja, jag är en hästtjej. Som faktiskt har lämnat storstan och har 5 hästar hemma som jag försöker hinna rida varje dag. Och tävlar. Jag kom precis hem från Belgien där min häst har tävlat med en bättre ryttare än vad jag är. Jag insåg mina begränsningar.
Men vad är det för typ? Är det galopp eller hästhoppning?
Och jag fick en fölunge faktiskt för några dagar sedan. Så det var stort drama förra fredagen. Vad spännande. Jag vill dra ut den fast.
Jag är ju uppväxt på gård med hästar. Mamma hade stuteri och 20-tal hästar. Sen är jag ju sergeant i kavalleriet, va? Sveriges ryggrad.
Vad, har du gjort lumpen?
Gjorde du K1?
Jag är på K1. Lidingövägen 28, mitt in i stan. 15 minuters gångväg från mitt älskade Stureplan.
Och grejen är att till och med jag hade gjort lumpen om jag hade fått gå på K1.
Alltså, jag är ju norsk medborgare, så jag har inte gjort lumpen alls.
Jag hade liksom aldrig pressat mig hela mitt liv liksom, och tyckte liksom, nu jävla i lumpen där jag ska raka huvudet och liksom verkligen tuffa till mig. Jag var ju så här diskjockey med långt permanenta tår som man hade där på 80-talet. Så jag sökte kustjägare, fjälljägare och fältjägare och blev så fruktansvärt besviken när jag blev militärpolis. Ända tills jag fick veta att det låg på vägen 28 och att man kunde låna hästar och rida ut på Djurgården och låta flickorna komma fram och klappa dem. Så det passade mig alldeles utmärkt faktiskt.
Hanna, hur när man tävlar med hästar, när fick du det intresset?
Ja, jag fick det innan jag kunde gå nästan. Det är så, hästtjejer föds man lite till och det krävs en viss styrka. Man får vara otroligt ihärdigt. Jag tror inte jag vet en enda hästtjej som inte har fixat ett extra jobb. Från 14 år har jag jobbat för att kunna rida ännu mer. Och det är så med alla hästtjejer, det är inte typiskt för mig. Utan vi är sega rackare allihopa.
Och tuffa.
De
är stora,
vi står ju ihjäl oss. Vi ramlar av.
Farliga och extremt ointelligenta. Alltså en häst har en hjärna stor som en tennisboll. En bordtennisboll. De är enormt ointelligenta. En häst hoppar mycket fortare med en ryttare, springer fortare med en ryttare på ryggen och hoppar mycket högre med en ryttare än vad det någonsin skulle kunna göra själv. Så att det är verkligen det är ryttan som gör hästen.
Och säkerheten bygger hela tiden i att förutse vad hästen kommer att göra innan den gör det.
Karin, ni har ett bolag, eller du jobbar i ett företag som heter Tinitell.
Precis.
Nu är jag supernyfiken. Du har alltså lärt känna Johan här under någon slags IT-era. Och du säger nu att du är tillbaka i någon slags entreprenör-mode. Tinitell, vad är det för någonting?
Ja, framförallt så vill man ju brinna för det man jobbar för. För det är väldigt mycket roligare att gå till jobbet då. Ha den här visionen och känna att man faktiskt gör något bra. Förutom att jobba och få ut en lön förhoppningsvis om man är entreprenör då. Jag såg faktiskt den här produkten på LinkedIn. Där founden och grundaren sökte en person som jag.
Är det en produkt?
Det är en produkt och det är en mobiltelefon för barn. Och det är en av världens minsta mobiltelefoner. Och det är en riktig mobiltelefon. Det är ett simkort och du kan ringa från den här. Det ser ut som en klocka. Så folk kallar det för en klocka. Men den säger vad klockan är och du kan läsa vad klockan är. Men det är framförallt the opposite of smartphone. Simple phone. En 4-8-åring kan lära sig hantera den här på 2 minuter. Och de kan ringa 12 nummer som man har redan lagt in via föräldrarnas app. Och föräldrarna kan se på sin app vad barnen är. Så man kan faktiskt låta dem gå ut och springa och leka, spela boll, laja utan att vara orolig.
Alltså, nu är det ju jättesöt på dig så här turkosgrön liksom. Men
ja, vi sitter och tittar på den här.
Lika snygg.
Vi sitter och tittar på den här. Johan, skulle du kunna beskriva hur den ser ut?
Alltså, jag kan tänka mig på liksom en 13-årig tjej är den jättegullig, men på mig hade den inte gjort sig liksom. Finns den i andra färger? Och...
Ja, den finns ju grå, indigo, coral, för små tjejer vill ha lite rosa.
Of course det.
Och den här som jag har heter Aqua, min personliga favorit. Så det är upp till smak och tycke.
Ser ut som ett armband av gummi med en liten förhöjning på mitten. Nästan som en iWatch skulle man kunna säga.
Precis, men en iWatch kan du inte ringa från. En iWatch måste ha en mobiltelefon i närheten. Det här är en riktig mobiltelefon och du har ett riktigt simkort i och ett eget abonnemang för det här. Så det är barnens första egna telefon utan att slarva bort den. Mm.
Hur länge sedan startades Tinitell? Är det svenskt bolag?
Det är ett svenskt bolag. Produkten är svensk, svenskutvecklad. Och den startades för 3 år sedan som ett Kickstarter-projekt av Mats Horn då.
Mats Horn, det är en av entreprenörerna då? Eller en av,
det är grundaren.
Grundaren.
Ja, okej, precis. Ja. Och sen så fick han ju då Vinnova Grants, alltså pengar från staten. Och så fick han Almi-lån. Och sen så vann han en massa venture cap-tävlingar både i Sverige och i USA.
Vänta nu, nu har vi fått mycket grejer som vi kan gräva lite grann här.
Ja, hur faktiskt.
Kickstarter, om vi börjar där.
Funkar det? Är det bra liksom?
Ja,
det
har inte heller provat det.
Jag hörde faktiskt lite diskussioner på någon PT någonstans. Det har ju varit några skandalhistorier där, men de har stoppat innan de betalade ut pengarna. Kickstarter fungerar så att det är en form av crowdfunding. Har du en bra idé så kan du lägga upp den här idén på Kickstarter och sen så finns det folk som tycker det här är bra så bidrar de med pengar och i gengäld får man den här produkten när den äntligen är klar.
Men får man då en sån här jättefragmenterad, jättejobbig ägarstruktur som är helt hopplös?
Nej, de är inte ägare. De köper produkten i förskott.
Så det är inte som Founded by Me. Nej. Där du blir investerare. Nej. Utan du bara får...
Och en del satt in mer pengar. Vi...
Det är faktiskt ett jättebra sätt att resa pengar på.
I sådana fall är det precis. Så att man får en produkt. Ja.
Det är jättebra. Och vi var ett väldigt lyckat Kickstarter-projekt. De delar inte ut pengarna om man inte når till den nivån man har sagt att man ska nå upp till. Jag har en bekant som är operasångerska, Erika Sunnegård. Hon vill göra en CD. Eller en skiva, det är CD väl ingen som gör längre. Så hon gick också ut ur det Kickstarter och hon fick ihop. Och det är vänner och bekanta, alla möjliga som säger bidrar. Och sen när skivan var klar så får man en skiva. Och vi fick över 3000 tinnitels förbeställdes då, kan man ju säga att Kickstarter är. Och i 70 olika länder.
3000 barntelefoner som har fäste på armen. Och fanns det olika designval då eller hade man
ritat? Vi hade ju tagit fram en prototyp och en som ser ungefär exakt likadan ut som den här. Man måste ha ganska väl underbyggda ritningar eller film eller prototyper för att kunna nå ut och förklara.
Hur mycket sa man att den kostade då?
Vi sa vad den skulle kosta, $149 och den kostade det också.
$149 och ja. Är det fortfarande priset på den?
Det är fortfarande priset på den.
Och då har man den här telefonen och det man gör är att man betalar in 149.
Ja, idag har vi webbshoppar, en i USA och en i...
Ja, jag förstår, men jag tänker med Kickstarter-fenomenet där. Betalar man in pengarna då, eller betalar man en del av de här pengarna?
Nej, man betalar in de här pengarna till Kickstarter, och de betalar inte ut pengarna förrän man har nått upp till den summan man har sagt att man vill ha. Så lyckas man inte nå, har man sagt att man vill ha 1 miljon US-dollar, då betalas det inte ut några pengar alls om man inte når 1 miljon US-dollar.
Och väntar de in också tills ni de facto har de här telefonerna producerade eller skulle man kunna stoppa någonstans i mitten där? Eller hur?
Nej, man får alla pengarna när alla är inbetalda och så drar de av några procent som är deras avgift. Så det är de pengarna man får som riskkapital kan man säga.
Just det. Och så sätter man igång sådär. Så att de här tusentals telefonerna, hur var det, 3000?
3000 telefoner.
Ja, 1000 telefoner. Tillverkades och så skickar man ut dem över världen. Och det här är 3 år sedan som det drogs igång.
Ja, det drogs igång för 3 år sedan och Kickstarter-kampanjen var väl då lite senare än just 3 år då. Och det tog väl ungefär 1,5 år efter Kickstarter-kampanjen stängdes till att vi började leverera ut de första.
Långt projekt alltså. Det är
en väldigt tekniskt komplicerad produkt där. Det är världens minsta mobiltelefon och det är GSM och det är Bluetooth och det är ingenting man, det är inte Apple tar också tid på sig att ta fram nya telefoner. Det är ingen man snyter ut direkt.
Men hur långt har det kommit? Nu är ni i fullskalig produktion eller hur ser det ut?
Nu är fullskalig produktion och den har funnits på Mediamark och den finns på flera andra affärer i Sverige, Clas Ohlson Teknikmagasinet, en massa affärer. Och vi kommer ut på Amazon i USA under maj. 70% av marknaden är i USA. Vi har en webbshop öppen i USA och en för Europa.
Och jag vill bara ta det sista. Johan, har du testat Kickstarter någon gång?
Jag har aldrig gjort någonting med Kickstarter.
Nej. För det låter ju som en väldigt spännande och någorlunda säkert sätt att få upp pengar. Men sen så pratade ni också bara, och slutligen var ju om några bidrag och innovationsstipendier som man hade fått. Vad var det för någonting?
Precis, det här var ju en ganska teknisk produkt och Sverige, vi gillar ju såna här typer av produkter. Och Mats ansökte då om ett Vinnova-stipendium, om det högsta man kan få är 500 000. Och det behöver man inte betala tillbaka, utan blir man tilldelad det här så får man det. Men det krävs ju liksom att man har en bra produkt och att det är väl underbyggt. Så att Tinitel fick 500 000 och 500 000 av Almi som lån.
Det är fortfarande så att när, trots att ni är i produktion nu, så har ni fortfarande inte, antar jag, något break-even. Ni har inte tjänat in så pass mycket pengar så att ni kan betala. Vad är det för pengar man lever på idag?
Ja, nu har vi då aktieägare som har gått in istället. Så att vi kommer inte nå break-even i år heller. För att även fast man har en bra produkt så måste man ju tala om för alla där ute att den finns. Och det här är också en ny produkt som inte riktigt har funnits på marknaden. Det kommer lite bleka kopior. Men folk vet inte om det här, utan de ger sina gamla smartphones till sina barn och så slarvar de bort dem och tappar dem och det funkar inte riktigt. Utan det här, vi måste tala om att vi finns och det kostar pengar. Marknadsföring kostar pengar.
Och det här med att skydda egentligen en uppfinning eller en idé
kostar pengar.
Ja, och skydda den på många kontinenter också.
Ja.
Har du varit inblandad i den processen?
Precis.
Eller?
Ja, jag sköter faktiskt den processen just nu. Det är både ett patent i form av varumärkesskydd och sen är det även ett designskydd. Och vi har löst det så att vi har sökt såklart i USA, Kina, Japan, Norge och EU. Har vi dessa patent. Men sen har vi en bevakning nu. Så fort det har dykt upp Argentina, så helt plötsligt fanns det en Tinitel-hemsida och de hade bara snott våra grejer. Och han hade väl tänkt att komma till oss sen och säga, du, Tinitel har jag lanserat på Argentina, ska ni sälja här så får ni köpa det här av mig. Så där fick vi gå och strida. Han fick inte registrera det och allt sånt där kostar pengar. Så att man behöver sätta av lite pengar även för sånt.
Har du varit med om det, Johan, att du har råkat ut för varumärkesintrång av olika slag i något av de bolag du varit engagerad i?
Nej, jag har nog själv gjort några varumärkesintrång ibland. Man har startat bolag och kallar det för iCube, och så visar det sig att det finns liksom en massa andra bolag som heter samma sak, och så får man bråka och strida lite grann. Men jag har aldrig behövt gå liksom så långt att det blivit bråk och tjafs och så vidare.
Jag startade ett bolag som heter Eventyr. Och helt plötsligt så dyker upp en som har kopierat våran webbsida och kallar det Eventy utan R-et efter. Alltså, jag tycker det är så fantasilöst.
Varför bryr man sig om att göra
det? Nej, men alltså så dumt. Och hade en liten annan inriktning på produkten. Och den personen tyckte väl bara att det var en enklare väg att hitta en marknad. Men det är, att göra så mot en entreprenör, det kändes ju inte bra, om man ska ta det lite milt då.
Precis.
Men att behöva strida på en internationell marknad mot kineser eller amerikaner måste ju vara hur svårt som helst.
Ja, det gäller ju att liera sig med professionella patentbyråer. Och vi har ett case just nu i Kina där han har sagt oj då. Så att den vinner vi. Men såklart, man kan ju se det som smicker också. De förbereder marknaden för en själv.
Hur stora volymer behöver man komma upp i för att få ett sånt här bolag lönsamt? Det här är en produkt som kostar 149
US-dollar. Ja. Vi har ganska bra marginaler på när vi säljer själva på vår egen webbshop. Men vi ska ju också sälja via telcos och retailers och via Amazon och så. Så att det är klart att där är inte marginalerna lika stora. Men vi har enligt budget ska vi sälja 50 000 i år.
50 000 telefoner.
Men är det inte här en typisk bara köra en Daniel Wellington-variant på? Ut med det på influencers.
Ja, det är det vi gör.
Ja, det är det.
Fast det är ju också så att influencers kostar pengar idag. Speciellt gnäller min marknadschef om. Sverige är de helt galna. De ska 80 000 för att bara nämna en produkt.
Men Sverige ligger ju längst fram. Om du går till Spanien där de inte har fått tjänat en krona än. De har ingen Therese Lindgren och Isabella Löwengrip. Liksom. Så att de har inte förstått och kan inte. Eller Rumänien och Bulgarien, Turkiet. Precis. Så det finns ju massvis med mycket, mycket större influencers internationellt än vad de är i Sverige som kostar en bråkdel.
Det är egentligen, vi jobbar bara mot influencers och press. Vi skickar ut till pressen och de får testa och analysera. Så gäller det att vi skickar bra enheter till dem som funkar jättebra.
Men nu pratar vi 4-8-åringar här då.
Ja, men det är
vilka influencers är det?
Ja, fast det är en tech-grej. Så
det är mammorna och papporna som bestämmer. Det är så influencers.
Papporna tycker det är jättekul. Och vi har gjort en marknadsundersökning nu. Det visar sig att i USA, det är lika många pappor som har beställt den här produkten som mammor. Och så att det är ju en tech-gadget. Så gadget-pappor gillar ju sånt här.
Ja, absolut. Det gör vi.
Så de här kommer man få se nu snart i alla
kanaler. Mina barn är definitivt för gamla för de där.
Men jag hade definitivt
en sån när jag var liten.
Jag har den här när jag rider. Och jag åker backen så kan folk lokalisera var jag hamnat någonstans.
Ja, det är ju jättesmart.
Så kan jag vidarekoppla min smartphone till den här. Så jag behöver bara ha på mig den här. Jag behöver inte dra med smartphonen överallt. Speciellt inte när jag rider, för den är stor och klumpig.
Och är det en av era produktutvecklingar att ni kommer göra en sån här, att man har det som en extra telefon? För just till exempel skidåkning eller paddla en stand-up paddleboard eller vad nu än vad man gör.
Windsurfer och sånt där. Den här är water resistant, men vi kommer ju komma med en waterproof i framtiden. Och då en windsurfer lär ju inte ta med sig sin mobiltelefon ut på vattnet. Men framförallt äldre människor också. Senildementet. Många som vill köpa till sina mammor och papper. Så den målgruppen finns också. Och sportiga människor.
Och vad är nästa steg för er som bolag nu? Vad är det ni ska utveckla för någonting i konceptet?
Ja, för det första, nu har vi ju då levt på, vi har tagit två mindre omgångar, tagit in två mindre nya personer. Och nu är vi framförallt i USA, i Silicon Valley, och försöker hitta den stora A-rundan. Så vi hoppas kunna ta in 10 miljoner US-dollar nu. Och då får vi en helt annan möjlighet att skrika ut i världen.
För vilken värdering tänker ni göra det, vet du?
Ja, den sista värderingen var ganska hög. Jag vet inte om jag ska sitta och säga det här, men
kan det finnas en massa investerare som tänker, det här vill jag investera i.
Vi har ganska bra investerare som har ett bra nätverk också. Så att de tog in den senaste investeraren. Och det var på en ganska bra värdering.
När jag tänker tillbaka på de här åren när ni lärde känna varandra. Jag antar att det här är 93, 94, 95 eller någonting åt det hållet, eller? Mm. IKON startade 96, va?
90, ja, januari, första januari 96. Men vi, ja.
Vad gjorde du då, Caroline?
Ja, jag var ju också en sväng i den här dotcom-eran. Och då var jag vd på ett företag som heter Freedo. Och vi gjorde marknadsundersökningar online, vilket är självklart att göra idag. Alltså det finns ju inte någon som inte gör marknadsundersökningar. Och vi kallar det här för first mover advantage, att vi var först på plan. Men det kanske var en disadvantage, för på den tiden funkade ju inte internet så snabbt och så bra. Folk läste inte mejl och det funkade inte alls som vår idé var. Men, och det var ju samma sak, idag är ju sälja kläder på nätet är så självklart. Bo.com hade den idén, men inte med de gamla modemuppkopplingarna som fanns då. Så vi gjorde en fantastisk produkt, ansåg vi. Det var bara det att våra kunder var ju andra internetföretag. Och alla, det var ju ett sånt slakthus. Det var small. Så alla våra kunder gick i konkurs.
Johan, var du med bland kunderna här, eller?
Speedway?
Ja, det är mycket möjligt. Speed, både Speedway och Speedway hade ju också en massa bolag som alla gick i konkurs. Som just därför att tajmingen var fel.
Och det här är,
timing is everything.
Det var bara
tajmingen.
2001, ja.
Vi la jag vet inte hur många miljoner kronor. Jesper, Erik och jag, vi la in 20 var eller 20 tillsammans, kommer jag inte ihåg. Och Speed Ventures var med och vi tog in externa finansiärer. Vi la mycket pengar på ett bolag som heter Yellowrent. Som vi byggde upp i ett massa länder runt om i Europa. Och la ner 2001-2002. Det var en exakt kopia av Airbnb. Men Airbnb. Men ett antal år för tidigt. Så timing is everything.
Det var timingen. Ja. Och som sagt, idag finns det ju inte en marknadsundersökning som inte görs online. Men då kan jag säga, jag vet också, vi var faktiskt fullfinansierade. Vi hade en garanterad nyemission. Men vi tog aldrig in den. För att vi visste att vi skulle inte överleva den här fullkomliga slakten där ute. Och sen får jag också säga så här, viss kritik till investerarna på den tiden var, jag som gammal ekonomiräv slet ju mitt hår när jag fick frågor som handlade inte om att vår tekniska plattform fungerade eller att affärskonceptet var proven, utan det handlade bara om att hur många länder finns ni, hur många anställda har ni, hur många medlemmar har ni i databasen. Utan core business var ju nästan inte intressant.
För du som hittar på de här nyckeltalen, Johan.
Nej, det var det inte. Det var banksterna. Det var Goldman Sachs, Morgan Stanley och Merrill Lynch.
Alltså jag blev galen. Jag stod och hade roadshows och de bara, ja men vilka länder, hur många länder är det? Men vadå, Belgien och Tyskland är knappast, så Tyskland är 10 Belgien, så det funkar ju inte så. Så ibland kan jag tycka, jag lika rätt åt dem att de förlorar sina pengar. För att hade jag fått göra mitt riktiga jobb som gammal ekonomichefsräv, så hade jag inte sprungit så snabbt som de krävde av mig. Utan jag hade sett till att ha en produkt som fungerade innan jag började sälja.
I mitt fall var det så här att jag satte upp ett 5-årsmål. Och trodde att det var otroligt viktigt att vi var störst i världen år 2000. Vi var störst i världen år 2000, men idag så här 2017 så undrar jag vad det var som var fel på de kommande 20 åren. Utan alltså, att förstå att man inte har så jävla bråttom. Rom byggdes inte på en dag, man har all tid i världen, man ska ha ett långsiktigt perspektiv, man ska skynda långsamt.
Jag startade mitt första bolag 95. Och det är jag som hade många av de här IT-bolagen som kunder kan ha lite betänklighet eller ångest för idag. Det var att vi inte hade vett då att ta riktigt mycket betalt. För det fanns mycket kapital i omlopp då. Och det fanns ju en helt ny ekonomi där man faktiskt ville satsa otroligt mycket på att bygga kultur i sin personal och bygga kultur tillsammans med sina kunder. Och vi hade inte vett att se det här, att de här bolagen gjorde det. Vi var för unga för att upptäcka vad som faktiskt hände. Vi trodde att det var en ny framtid som skulle vara oändlig. Och idag ångrar man ju det lite grann, att man inte gjorde bättre affärer på den tiden.
Yeah. Ja, alltså det var en rolig tid, men man brukar väl säga ett år på den tiden var väl som 3 vanliga, om inte mer. Men man lärde sig också på att man måste ha en produkt som håller. Spelar ingen roll annars hur snabbt du springer.
Alltså, om man tittar på Ikon hade en produkt som höll. Vi tog betalt. Vi gick ju från 0 till nästan 3 miljarder i omsättning, från 0 till 3500 anställda, 32 kontor och 21 länder, så vi levererade länderna de ville ha. Och sedan fortsatte vi kunna växa. 2011 såldes det med 6500 anställda till Publicis, från att vara ett börsnoterat hela tiden, och var fortfarande världens största. Idag tror jag att bolaget har långt över 10 000 anställda.
Var det huvudkontoret idag någonstans?
Ja, i och med att det ägs av Publicis så skulle jag tro att det är i Paris. Men det kan också vara så att de har kvar huvudkontoret i Holland. Jag vet inte faktiskt.
Har du aktier kvar i Kone då, Johan?
Nej, inte haft några aktier sedan IT-bubblan. Jag tvingades sälja när jag fick så kallade margin calls av bankerna.
Vad innebär det?
Margin calls? Det innebär att du har belånat dina aktier för att kunna göra andra saker. I mitt fall investeringar i alla internetbolag som alla gick i konkurs. Och då vill banken ha tillbaka sina pengar när kursen du har haft som säkerhet går ner i värde. Och då tvingas du sälja på väldigt låga värderingar.
Och då går kursen ännu mer än så stor aktör som du börjar sälja.
Och så får du en jävligt trist spiral och så sitter bankerna och... Anyway, that's another story
men
for another
nu,
time.
Så här lite, jag känner att du är lite det vemodig här. Och jag känner ju, Caroline, att du är sådär... mycket engagemang och energi känner ju du när du tänker tillbaka på de här åren.
Jag ser det som något positivt också att
och
man
vet
ska,
att Johan gör också ska, men jag tänkte, men vad tar du med dig som det roligaste från den tiden? Är det någonting som du har med i ditt jobb idag eller i ditt tankesätt idag?
Ja, framförallt är det ju att titta på ägarna, att man ska ha starka ägare som inte är så flyktiga, utan de ska kunna hålla ut. För att vet vi att vi har en bra produkt och det finns en marknad där ute, då måste man kunna be om mer pengar. Och vad man alltid gör och tar fel, det går aldrig så snabbt som man vill. Och därför måste man ha lite uthållighet ibland hos ägarna.
Exakt så är det.
Bara för att ta det här sista, det är inte så ofta vi har med någon här som faktiskt har en internationell konsumentprodukt som det här är. Och i det här fallet då som behöver försvaras med patent, varumärkesskydd. Och det är någonting som du jobbar med också. Så jag tänkte prata lite mer om det, för jag tycker det är superspännande. För att, vad skulle det innebära om Apple kommer in imorgon och säger, nu lanserar vi våran... barntelefon
som är
redan, som en klocka.
Det sker ju redan, om man säger. Alcatel har gjort en liknande och de är ju jätte alltså, har ju helt andra resurser än vad vi har. De har redan lanserat, men vi anser ju då att vi vill framförallt bygga varumärket så starkt. Så att idag googlar man saker, det vet alla vad det är. Och jag vill att liksom att en Tinnitel, det är en barnmobiltelefon som man har på armen. Även fast det inte är en Tinnitel, det kanske är Alcatels, men det är en Tinnitel.
Ah.
Så att vi bygger ett så starkt varumärke.
Fast då kan jag ge dig en liten varning på det. För det heter degenerering av varumärket. Aha. När varumärket blir samma sak som kategorin,
ja,
så finns det en risk
också.
Att man tappar varumärket.
Men idén är, barn är ju så känsliga, de är ju så snobb. Det finns ju ingen snobbigare än ungar. Och alla ska samma. Och då kommer det inte duga något annat än Tinder. De ska inte komma med någon. Även fast Alcatel hade kanske satsat ännu mer pengar på utveckling och fått fram en ännu bättre produkt, så ska ungarna ha en Tinnitel. För de vill ha en Tinnitel.
Och du sa målgruppen var igen åldern
4-8. Fyra är liksom...
Det hade varit lite äldre att kunna gå på
fast
musik eller
stjärnorna. Ja, precis. Men vi märker det. Vi har gjort marknadsundersökningar nu. Runt 7 så är det mesta användarna. För då börjar barn gå till skolan. Om en Tinnitel på armen, vågar de gå själv eller framförallt föräldrarna vågar släppa iväg. För då ser föräldrarna på sin app med GPS.
Men är inte det ända fram till liksom 12-13 år gamla? Jo. Det ända fram till högstadiet.
Ja, och framförallt nu. De kan ju ha sin iPad hemma. Och nu får inte ungarna ha... I många skolor får de ju lämna in smartphonen i någon slags smartphone-garderob.
Skitbra, tycker jag.
Men då kan de ha sin Tinnitel och då kan föräldrarna nå dem i värsta fall. Så det ena utesluter inte det andra.
Nej, men jag tror att höjer man det till 13. Jag tror liksom att det finns en viss kategori. De är fortfarande väldigt små. Man är rädd och orolig för dem. Men de är ändå så pass stora att de faktiskt kan göra lite självständiga saker. Så du kan faktiskt hitta de där influenserna som är rätt för den målgruppen.
Mm, absolut.
Och så att jag tror man kanske ska höja ambitionen lite grann och sikta lite så. Och den där är ju liksom tillräckligt snygg för någon som är 13-14 år.
Johan pekar på klockan här igen.
Precis.
Vi har satsat på mycket på designen och att det ska vara, och svenska produkter står ju för hög kvalitet. Och framförallt har vi i alla fall stått för bra mobilprodukter. Design.
När ni sitter här och när du då jobbar med de här skydden för den här produkten då runt om i världen.
Mm.
Hur är det att sitta och ha en stor internationell advokatbyrå, antar att man använder sig av?
Vi har en patentbyrå som är specialiserad på hela världen. Och vad vi köper framförallt för tjänst av dem är bevakning. Så att så fort Tinnitel dyker upp i något annat land, då går vi in och punktmarkerar. Och då... Så att vi har inte sökt patent i varenda land i Sydamerika till exempel. Argentina har vi då dökt upp ett. Och då ansökte vi patent och talade om för den som ansökte då att det, tyvärr, det godkänner inte vi. Så det handlar om att man kanske inte behöver EU såklart. Och USA är väldigt specifikt. Där måste man bevisa väldigt mycket. Så ta USA direkt. För det är ännu bökare än EU. Och sen måste man stå på... slå på radarn helt enkelt på övriga länder. Kina kopierar mig i alla fall.
Ja, liksom. Det låter som att du har ett jättespännande jobb.
Ja.
Det känns som att det finns mycket energi hos dig här. Vet du vad du ska få göra idag för någonting? Idag? Vi har ju ett vårt podcastavsnitt idag har en liten speciell twist på sig. Det är nämligen ett Soredestal special.
Precis.
Johan, vad är det för någonting?
Ja, men vi har ju ett möte där vi får ihop 20 jävligt spännande människor från massa olika områden i samhället som diskuterar framtidsvision ur ett positivt perspektiv. Så att vi ska känna att vi verkligen inte har någonting att vara rädda för, utan tvärtom någonting att verkligen se fram emot.
Så du ska få gå ner och träffa massor med intressanta människor på Ulriksdals värdshus. Du ska få lyssna på en föreläsning om artificiell intelligens med en dator som heter Watson från IBM. Och vi kommer diskutera massor med olika intressanta...
Den läste jag om igår eller någonstans. Men det var någon som hade skrivit fel. Den hette inte Watson. Någon som skrev något annat namn på den.
Ja, Watson heter den i alla fall.
Det var Breakit eller någonting. Som den har skrivit något annat namn på den. Ja,
Watson heter den i alla fall. Så att du kommer förhoppningsvis få massor med spännande input. Sen kommer vi träffa dig efter den här middagen och de här diskussionerna och se om du har kommit på några nya saker som du kan använda in i ditt entreprenörskap.
Ja, vad roligt. Vad kul. Jag ser fram emot kvällen.
Så tack så hemskt mycket för att du gav oss tid nu, Caroline.
Tack för att jag fick komma.
Du har varit på den här middagen, du har träffat 20-tal andra personer.
Så vad tycker du, Carolina?
Har du kul? De här kreativa människorna och entreprenörer, vad har du fått mer av dem?
Det var ju otroligt hög nivå på diskussionerna. Det var både roligt, det var kreativt, det var spirituellt. Och blandningen av människor med olika erfarenheter och var fantastiskt kul. Mix är roligt. Det är fantastiskt roligt. Ja. Så det var en otroligt rolig middagsbjudning.
Perfekt. Vad vi hoppas på är att vi lyckas lära svenskar hur man ska bjuda in till middagar. Olika människor, olika bakgrunder, intressanta diskussionsämnen som man ska ta upp och köra under sina middagar. Så flyttar vi positioner och gör hela Sverige bättre, eller hur?
Precis. Och gärna att folk inte känner varandra innan. För då står de ofta och pratar med dem de känner.
Ja.
Och här känner ingen nästan varandra överhuvudtaget. Och då pratar man ju med... Då måste alla prata med alla.
Ja.
Och så du fick ju provskjuta din idé också. Eller berätta om din affärsidé här några gånger idag. Bland annat för ett team från IBM. Och de pratade om sin AI. Berätta.
Ja, det var ju riktigt, riktigt bra. För att vi har tittat på en typ av... smart intelligens till våra... Det här är ju inte en smartphone. Men vi skulle vilja in någon Siri Alexa-variant i vår produkt. Så vi har faktiskt precis besökt Alexa i San Francisco igår.
Ja.
Vår vd.
Så Alexa, det är någon slags alternativ då till Siri? Eller?
Ja, det är Googles... Amazons svar på Siri. Och så vi vill ha in det voice recognition, så man kan prata in och få ett svar.
Ja, just det.
Och vi har funderat mycket på det, för då gör vår produkt fantastiskt.
Måste ju vara klockrent för barnen att kunna prata in i telefonen.
Precis, hur går jag hem eller vad är fråga vad som helst. Och så sitter IBM där och låter mig presentera min produkt och sen säger de: vi tror du kommer gilla vad vi visar. Och så visar de den här Dino AI. Och jag bara, men det är vad vi vill ha. Kan vi ha den här produkten i den här, så är det ju jackpot. Så vi behöver inte gå över ån efter vatten.
Exakt.
Grymt. Så en jackpot för dig.
Ja, så vi ska träffas här nu.
Vi älskar det här nätverken, att få ihop rätt personer, skapa värden, positivitet, framåtlutat. Here we go.
Ja, ny energi.
Ja.
Ja. Trots klockan är mycket så är energin på topp fortfarande, för att perfekt. Det har varit så stimulerande.
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit idag.
Lycka till,
Mats. Tack för att du ordnade det här.
Tack.
För jag fick vara med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.